Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Hans Stigson och Alex Vårstrand, varmt välkomna till Vidar möter.
Tackar, tackar.
Tack så mycket. Mm.
Vi sågs i vid samma bord för ganska precis ett år sedan. Mm. Ja, och då samtalade vi om hur skulle det kommande riksdagsvalet gå. Och ni, utifrån era positioner, Hans Stigson, du är ju politisk redaktör på Norrköpings Tidningar.
Ja. Mm.
Och Alex Vårstrand är sommarvikarie som ledarskribent på Norrköpings Tidningar för andra året i rad.
Precis, förnyat förtroende.
Ja, ja. Och du har också prövat dina vingar under året som har gått i Nya Värmlandstidningen.
Ja, precis.
Och ytterligare någonstans?
Så har jag också varit på Svenska Nyhetsbyrån och Norrbottenskuriren.
Ja, så där. Men du planerar också en civil karriär, är vad ska jag säga.
Ja, man, ju, när skrivandet är en passion, då måste man ju ha någonting annat. Så inte, för man ska inte jobba med sin passion.
Okej. Okay. Och detta andra är?
Det är att börja koda.
Ja. Men det är inget du funderar på, Hans Stigson?
Nej, jag ser det nog som ett hantverk. Mm. Så att det är mitt yrke helt enkelt.
Ja, och du är gammal i gamet nu, eller?
Ja, det får man väl säga. Jag har hållit på med det här halva livet, faktiskt.
Ja, och ni är två träffsäkra skribenter, ska jag väl säga.
Självfallet.
Mm. Lika ödmjuk som vanligt.
Ja, det är bra. Ja. Bara vill vara ärlig.
Ja, ja, det är bra. Och för när vi samtalade för ett år sedan, då bad jag er att fundera lite på här, hur skulle det gå? Det var ju jämnt då i juni i opinionsmätningarna och så vidare. Och båda två sa att ni räknade med att det skulle bli ett regeringsskifte. Och så diskuterar vi lite, vad tror ni, hur kommer det här att gå med Sverigedemokraterna och med Liberalerna och med överhuvudtaget en borgerlig regering i så fall med Sverigedemokraterna? Och ni var ganska lugna på den punkten också.
Mm.
Så nu har det gått 8 månader. Vi samlas här, vi sitter idag onsdagen den 14 juni. Mm. Riksdagen har haft sin sista partiledardebatt för säsongen. Och det börjar bli dags att summera lite. Generellt sett, är ni nöjda alltså med de här 8 månaderna med högerregeringen?
Ja, jag skulle nog säga det. Till och med gått lite bättre än vi har trott.
Mm. Vad är det som har gått bättre?
Samarbetet med Sverigedemokraterna har gått bättre. De krånglar mycket utåt, men enligt vad jag vet, de källor jag har, så inåt så fungerar det faktiskt riktigt bra.
Mm. Det säger alltså Hans Stigson, vad säger du, Alex?
Jo, men jag tycker också, jag håller nog faktiskt med. Det är, borgerliga regeringar kör ju alltid lite i motvind. Det man brukar säga, en skröna från Napoleons tid, att Napoleon var så himla sur för han kunde vinna 500 strider och förlora en. Och då skulle fransmännen tycka att han var sämst. Men om österrikiska kejsaren förlorar 500 strider och vinner en, då tycker jag att han är bäst.
Mm.
Och det är ungefär så det ser ut i relation med sosseregeringar och borgerliga regeringar.
Mm.
Så jag tycker väl att även om de har förlorat vissa strider som det försenade elstödet, så på det stora hela går det bra.
Mm. Ja, alltså det är ju en stor mängd utredningar som har dominerat, alltså beställningar om utredningar och beslut om utredningar som väl har dominerat politiken, är det inte så?
Jo, så är det. Det är svårt att komma med direkta. Sen är det ju klart som det här med elstödet, där var man ju i en akut situation. Man har skött illa, det ska jag nog säga. Man kunde sköta bättre, men det var inte enkelt heller.
Mm. Men vad säger ni om elstödet som politisk metod, som system? Är det någonting att fortsätta med?
Som generell modell skulle jag ju som liberalkonservativ säga nej. Men när det är kristid måste man ju ta extraordinära medel. Så även om jag inte vill se det igen så var det motiverat då.
Mm.
Sen kan man ju säga detta att alltså det är ju lite konstigt också va? Vissa har fått väldigt mycket elstöd. Samtidigt kan man säga det att alla har fått lite grann elstöd oavsett om man egentligen har behövt eller inte. Jag vet själv att jag bor i lägenhet. Plötsligt dimper ner några 100 kronor. Jag är väldigt tacksam. Men frågan är om det man borde gjort på något annat sätt istället. Att det liksom bara är de som bor på hus på landet till exempel. Va? Och som vanliga inkomsttagare eller pensionärer. Mer riktat till det. Mm. Men det är lätt att vara efterklok också. Va? För att man hamnar i ett läge där man måste snabbt bestämma sig.
Mm. Men nu låter du på det ansvariga statsrådet och Ebba Busch. Mm. Som om det inte blir en fortsättning på elstödet. Och nu har jag uttryckt det så att det är inte ett system värdigt Sverige.
Det får man nog se hur det ser ut i vintern. Jag tror att man kommer behöva omvärdera det där. För nästa vinter kommer antagligen bli lika hård eller ännu värre som förra var. Och då kommer vi vara här igen. Så jag tror det kommer fortsätta oavsett vad hon säger nu.
Mm. Men då slår man in på en ny sorts politik för Sverige. I varje fall kan inte jag påminna mig att man liksom har sysslat med såna här saker.
Alltså borgerlig bidragspolitik. Va? Alltså, det låter lite 70-tal över det hela. Va? Plötsligt man fastnade i det där. Va? Nej, det där ska man nog undvika. Men det beror ju väldigt mycket på hur vintern blir. Det beror väldigt mycket på om kriget i Ukraina fortsätter till exempel. Och man har ju faktiskt fyllt på gasförråden på kontinenten rätt bra. Så jag är nog lite mer positiv än dig, Alex. Och lite mer optimistisk. Men det vet man ju inte. Vi hade en mild vinter. Så det kan bli en svår vinter också. Dock skulle jag säga att de stora problemen när det gäller elförsörjning, det är ju liksom de mer långsiktiga. Alltså detta, vi ska industrier som är väldigt elintensiva, vi ska gå över till elbilar. Det är någonstans ifrån måste strömmen komma helt enkelt. Va? Mm. Så då är det en annan sak att diskutera.
Är det ett problem för regeringen Kristersson att väldigt många av de här stora och tunga frågorna som man gick till val på och förmodligen vann valet på, det vill säga kriminaliteten och energin, att i båda de frågorna så är ju hans ingång, alltså Ulf Kristerssons, statsministerns ingång är ofta det här kommer att ta 10 år, det kommer att ta 20 år. Att vi kommer inte att se någon större skillnad när det är dags att gå till val nästa år. Vad säger du, Alex? Är det ett problem?
Ja, det kan ju möjligtvis vara ett problem, men det beror på om det uppfattas trovärdigt eller inte. Jag tror att just nu så ligger ju stödet för Moderaterna rätt stabilt. Vilket man kan anta beror på att i alla fall kärnväljarna känner att det händer saker. Och så länge, jag tror att så länge man det fortsätter hända saker så kommer de sitta säkert. Då kommer man inte straffas för det här.
Mm. Vad säger du, Stigson? Är det ett problem?
Nej, alltså det är nog som Alex säger. Va? Alltså, så länge det sker saker, alltså det är, man får satsa på att man långsiktigt ska bygga kärnkraftverk. Man får ta lagar som ger hårdare straff helt enkelt och så vidare. Va? Man håller ner invandringen, inte minst alltså. Det tror jag är, inte bara för att hålla ihop regeringen alltså, utan också därför för att väljarna inte kommer att godta någonting annat.
Mm.
Och man kan väl säga att man är lagom ambitiös för det gäller de globala miljösatsningarna. Jag tror att det finns en väldig mättnad bland många svenskar också tycker detta att man har felprioriterat titeln till. Så man måste liksom ta saker och ting i rätt ordning. Om man håller det så tror jag att det kan klara sig.
Mm. En annan stor fråga är naturligtvis medlemskapet i NATO. Och det rår vi ju inte över. Och så där får ju Ulf Kristersson senast idag på partiledardebatten återigen upprepa det att det är faktiskt Turkiet som avgör den politiken i Turkiet. Och så där liksom ja, handlingskraften står vid en mur där på något sätt.
Jo men precis. Det är väl inte så mycket man kan göra åt hur det ser ut i turkisk inrikespolitik. Antagligen så har Erdogan också ett tryck på sig att vara hård mot Sverige. Mm. Som vi har varit så hög svansföring i vårt stöd till Kurdistan.
Mm.
Och PKK, nu kommer jag inte ihåg vad deras civila gren heter, men PKK.
Mm.
Så jag tror att det kanske är, man riskerar att vara impopulär i Turkiet om man är för vek mot Sverige.
Mm.
Så vi får väl se hur det går. Mm. Sverige har ju inte heller råd att gå för långt för att möta Turkiet när de kräver att vi ska införa hädelselagar och så vidare. Hela poängen med att gå med i NATO är ju någonstans att skydda våra friheter.
Mm.
Att då kan vi inte, för att skydda dem mot Ryssland kan vi inte sälja dem till Turkiet.
Vad som krävs är det att vi vågar vara realpolitiska, och då blir det helt andra avvägningar. Alltså om vi inte kommer med i sommar, och sen det inte finns något tecken på att vi kommer med någorlunda snabbt, om vi inte kommer med i år helt enkelt, mm. Då måste man ju ställa resten till NATO till svars. Och då har vi en del saker vi kan säga. Alltså då kan man ju säga detta, att vi fryser vår medlemskapsansökan tills det har förändrats. Det blir inte några mer samarbeten på olika områden. Det här blir en extra press för oss naturligtvis. Det blir en upprustningspress. Va? Men det är ju det som vi hade i läget under kalla kriget också. För NATO så är det detta att Sverige är det man vinner någonting på. Finland som man nu släpps in, det är nettokostnad för NATO. Och det blir mycket svårare att försvara Finland om inte Sverige är med. Så att man kan utöva press på det hållet. Men det måste man våga, och det kommer att vara obehagligt. Så att det är det som krävs.
Men tror du att det ligger i den riktningen som du pekar på, att det blir ingen medlemskap i år?
Ja, det skulle ju sig vara komiskt på sitt sätt om det är en socialdemokratisk regering som lämnar in ansökan och så en borgerlig som drar tillbaka den. Vem hade trott att det skulle inträffa? Nej, men alltså så här kan man ju säga, va? Att han är ju en basarpolitiker, Erdogan, helt enkelt. Va? Så att han tar betalt vad han får helt enkelt. Och vad vi måste säga till resten av NATO då, det är detta, att det är inte så att vi kommer att vara liksom stryk i väntrummet i 10 år, va? Utan kommer vi inte med i år, då får vi liksom avgöra om det. Då är vi uppenbarligen inte välkomna, får vi säga helt enkelt. Man får göra en större politisk sak av det. Det här kan man ju inte riktigt göra utåt, utan detta är ju någonting som sker med de dolda rummen diplomatiskt. Men vi kan inte stå och vänta hur länge som helst, det går inte.
Mm. Och hela den här NATO-frågan, den handlar ju om kriget, om Rysslands krig mot Ukraina. Och det pågår ju hela tiden. Och det ska man inte glömma. Alltså det är en, som många säger, och jag är inne på det spåret, det här är en avgörande kamp. Alltså det här kriget, det kan bara vinnas.
Mm.
Men går det att vinna? Utan att väst går in mer, alltså.
Kanske inte. Åtminstone en del av ammunition måste man understödja. Det borde vi byggt upp redan nu. Alltså det är ett pågående krig. Alltså, Ukraina gör med lika mycket ammunition på några veckor som USA gör på ett helt år. Så är det med ett stort, riktigt krig. Va? Det är det största kriget sedan andra världskriget i Europa. Så att vi borde ju själva anpassa oss efter det här. Vår vapenproduktion och vår ammunitionsproduktion, inte bara i Sverige, men Sverige är faktiskt dock en av de större tillverkarna i Europa, måste ju ligga också i stödet för det här. Sen beror det klart på vad man menar med seger. Innebär detta att man måste, att Krim till exempel kommer att bli ukrainskt igen eller inte? Det kan man ha olika åsikter om. Men det är i första hand ukrainarna som får förhandla för detta och förhandla från en styrkeposition.
Mm. Vad säger du, Alex?
Jo, men jag håller väl med i... Jag håller med min kollega. Det är väl det enda svar som man kan ge. Alltså, om vi är svaga i Ukraina kommer vi vara svaga nästa gång också. Det här kriget visar ju att hela Europa har anledning att rösta upp, inte bara försvar utan också sin vapentillverkning.
Samtidigt är ju det, alltså, sätter ut ur en annan vinkel, är ju det väldigt, väldigt oroande. Alltså såna här tider av, vad ska man säga, tilltagande upprustning i många länder, av tilltagande också nationalism, alltså vi handlar inte med ett visst antal länder som är nära Ryssland och sånt där. Det brukar ju inte vara inledningen till goda tider.
Men jag tror snarare att det här kanske är en återgång till ett slags normaltillstånd, och att den fred vi har haft har varit snarare den exceptionella, när USA har varit den enda makten i världen. Nu när vi ser andra makter segla upp som konkurrenter, då är det naturligt att spänningen också ökar. Det är ju tråkigt, man vill ju att freden ska vara för evigt. Men jag tror snarare det här är vad vi har förväntat oss framåt.
Mm.
Det blir kalla krigets situation igen.
Ja.
Sen så ska man då komma ihåg att vi oss kanske får fel saker. Det som kanske inte kommer fram, det är det att vad nog många huvudstäder funderar på, kommer Ryssland att kollapsa? Den risken finns. Och det är en risk. Jag hoppas verkligen att det inte går så långt. Och sen så, det finns ju då länder som så att säga ligger nära, men som kan vara att säga Rysslandsvänlig politik, som Belarus till exempel. Belarus står hela tiden på randen av en revolution, därför att folk vill inte ha den regimen. Så det är bara förutsättningarna för att det ska bli detta, helt enkelt.
Mm.
Så vi kan stå inför stora förändringar också.
Mm. Men om nu inte Ryssland klappar ihop, som du säger, och kollapsar, på vilka sätt kan man förlora? Jag har hört flera Rysslands experter då, som talar om att kriget måste sluta på ett sånt sätt att Ryssland, Rysslands ledning, hur den då ser ut, inser att det var ett misstag, kriget. Alltså att det var att man gjorde fel.
Ja, men det inser man redan nu. Det är vissa som också säger att de måste ge dem chansen att besvara ansiktet och så vidare. Det där liksom feltänkande, tror jag, va? Det ska besegras, helt enkelt. Inte mer med det, va? Men sen så, när man väl hamnar i en förhandlingssituation, då måste man vara beredd på det också. Hårt krig och mjuk fred. Det är ofta det som är de bästa lösningarna.
Mm. Ja, det är verkligen omvälvande, alltså för 3-4 år sedan, även om liksom den ryska annekteringen av Krim och de ryska angreppen i de östra delarna av Ukraina liksom har pågått under många år, så ändå att det blommar ut i ett storkrig helt plötsligt, alltså väldigt nära oss, det förändrar ju allting egentligen.
Mm.
Åter till inrikespolitiken här, mer explicit. Regeringen Kristersson nu går in i sommarlov snart, och man ska snart då till hösten lägga sin andra budget. Och vad tror ni om framtiden? Blir det här en regering som kommer att sitta i varje fall 2 mandatperioder?
Jag tror att det finns definitivt potential för det. Men det beror på hur villig man är att faktiskt driva den politik som man har lovat. De har ju lovat att det ska bli stora förändringar, men hittills har det varit lite för försiktigt med att genomdriva den. Jag tror att om nästa budget och den efter det kanske går mer offensivt framåt, särskilt med kanske ett jobbskatteavdrag, eller att man åtminstone påbörjar byggnationen i kärnkraft och så vidare, då finns nog alla förutsättningar att vinna ett val till.
Mm.
Men om det fortsätter som nu, då är det nog svårare.
Vad säger du, Hans Stigson?
Ja, men jag tror också detta. Kärnkraften kan vara en sån sak som avgör faktiskt rätt mycket i nästa val. För om vi tänker då, det vill jag väl knappast ha någon kärnkraftsreaktor igång, liten eller stor, till nästa val. Men man kanske har inlett arbetet på att bygga sådana. Om vi då tänker så att vi har ett val där då Miljöpartiet på den andra sidan går till val på detta, att stoppa all utbyggnad omedelbart och kommer att ställa detta som krav från regering. Då kan det bli det som avgör valet, helt enkelt, att folk står, och även om de som kanske funderar på att rösta på Socialdemokraterna gör kanske inte det då, helt enkelt. Så att, ja, det är lite grann hur regeringsalternativen kommer att se ut då också.
Mm. Jo, jag var lite inne på samma linje också, att även om regeringen kanske ser svag ut i opinionssiffrorna, så tror jag att det här kan vända väldigt snabbt när Magdalena Andersson tvingas stå bredvid Miljöpartiet en gång till. För just nu så, Socialdemokraterna som eget parti har ju fortfarande ett rätt brett stöd. Hon har ju stort personligt förtroende också. Men hennes samarbetspartner är extremt impopulära, om man får säga så.
Mm.
Och när hon tvingas anpassa sig till dem en gång till, då riskerar ju det här stödet att dimpa ner rätt snabbt.
Mm. Ja, det här snabba skiftet i opinionen efter valet, det händer ju i och för sig då och då, men man skulle kunna tolka det här som att väljarna liksom, även om man djupt ogillade Sverigedemokraterna, så var tillräckligt många av den uppfattningen att sakpolitiskt sett, med kriminaliteten, med invandringen och energin, så var det gänget med Sverigedemokraterna de som nog hade störst chanser att göra någonting.
Mm.
Så som uppställningen såg ut på andra sidan, med Socialdemokraternas partner.
Mm.
Och sen så fort man hade röstat igenom den här regeringen, så sprang man tillbaka. Man tycker bättre om Magdalena Andersson än om Sverigedemokraterna. Ja.
Men det här är ju egentligen också en slags återgång till ett normalläge i svensk politik. Jag tänker ändå att alla partier har anledningen att vara rätt nöjda. Alltså, mm. Att Liberalerna ligger på 4% är ju faktiskt extremt bra för dem. Efter val så brukar de ju dimpa ner under gränsen som regel. Och KD är ju där också. De har ju haft ett förra valet innan det här var ju starkt, men det här är deras normalläge.
Mm.
Moderaterna har behållit sina väljare till och med växt på marginalen.
Mm.
Så det är ju sverigedemokratiska väljare som rör sig fram och tillbaka mellan gränserna, om man säger så.
Mm. Men ändå väldigt lite. Jag menar, de ligger där. Sverigedemokraterna och Moderaterna har ju nästan 40% ihop.
Jo.
Och Socialdemokraterna har 36-38 olika mätningar. De är ungefär jämstora om man slår ihop dem.
Jag tror det är så med Sverigedemokraterna, att man väl en gång bestämt sig för att rösta på Sverigedemokraterna, då gör man det. Alltså det finns fortfarande ett visst motstånd, det är lite stigmatiserande. Man skäms kanske, folk som inte vill säga det, men de gör det ändå sista man röstar. Men har man väl gjort det, då liksom inför sig själv också, så har man investerat på något sätt, alltså på ett annat sätt än de andra partierna. Så det Sverigedemokraterna tar, det behåller de nog väldigt hög utsträckning, det tror jag.
Stort tack för era synpunkter så långt. Klockan går här, men jag tänkte vi skulle runda av samtalet här, som alltså förs med Hans Stigson, som är politisk redaktör på Norrköpings Tidningar, och Alex Vårstrand, som är sommarvikarierande ledarskribent på Norrköpings Tidningar. Vi diskuterar den nya regeringen, vi diskuterar utrikespolitik, energi och vad som krävs för ett omval här. Jag tänkte, när jag lyssnade på partiledardebatten idag, onsdagen den 14 juni, så slog det mig än en gång liksom den kraftmätning som pågår mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. För Socialdemokraterna är det klassiska regeringspartiet i Sverige. Och då handlar det om att uppträda på ett sånt sätt så att ingen glömmer det. Alltså, medan utmaningen för Moderaterna är den motsatta, att försöka behandla och betrakta Socialdemokraterna som ett oppositionsparti bland de andra.
Mm.
Mm.
Håller ni med om den, eller ser ni den kraftmätningen där, eller?
Ja. Jo, absolut. Och det såg man också i partiledardebatten i TV4 igår.
Mm.
Att Magdalena Andersson, hon för sig ju nästan som en gammaldags socialdemokrat, som Göran Persson. Lite av en mobbarfigur nästan, som kan skratta åt sina motståndare på ett sätt som inget annat parti gör.
Mm.
För de har ju det här statsbärande självförtroendet.
Mm.
Och det är det som man måste projicera i det här läget för Socialdemokraterna, ska jag säga.
Ja, det blir en mental krigföring där på något sätt. För det här statsmannabärande uppträdandet har ju traditionellt sett, och förmodligen nu också, gör andra partier nervösa.
Jo.
Ja.
Ja, så är det. Samtidigt, jag tror det är Kristersson. Hans största styrka är det att han är ganska tråkig. Det är liksom detta som du ger en seriös bild av honom. Jag tror det är det som ger det, va? Magdalena Andersson försöker provocera honom, men det går inte riktigt hem ändå, alltså. Men visst, det är det som du säger. Det ligger mycket i det, att det är det som är den stora kraftmätningen, att man hela tiden prövar på varandra.
Mm.
Men det här, jag tror också att sakpolitiken kommer att avgöra det i slutet. Mm. För om regeringen får till skott den politik som man har lovat, då så kommer det, den här häcklande taktiken inte fungera. För då går man ju uppenbarligen framåt, även om han kanske verkar mer grå. Mm. Så politiken mer färggrann, om man säger så.
Mm. Det kan ju vara så. Jag tänker på vad ni säger här, att sakpolitiken, att vi har så pass många sakfrågor, svåra och besvärliga. Allt ifrån kriget och NATO, kriminaliteten, energin, jag behöver inte räkna upp allt. Alltså som är så påtagliga, inte bara i politiken utan för människorna. Att vi kanske har ett sakpolitiskt decennium att se framåt.
Ja, det är det. Och sen är det klart, alltså, som ni tar kriminaliteten som ju hela tiden dyker upp, alltså, och liksom aldrig kan bli en liten nyhet på det sättet, alltså, utan det är ju stort hela tiden. Samtidigt svårt att få någon riktig rätsida på det här, även med de bästa av insatser. Det tar nog sin tid.
Mm.
Men det är klart att det är fortfarande detta att det är en lite låghalt debatt, helt enkelt. Därför att man pratar inte riktigt vad problemen är man är härifrån. Man pratar inte riktigt om man ska komma runt om det. Det är typiskt, jag hörde här om kvällen en kille från Fryshuset i Stockholm som då talar om utsatta områden hela tiden. Och det är så det fungerar i svensk politisk debatt. Man talar om utsatta områden. Man talar inte om att det är personer med invandrarbakgrund. Det är ett väldigt klassiskt invandrarproblem det här. Och invandrare i sig är ett allt för brett begrepp naturligtvis. Man måste liksom gå ner mer socioekonomiskt på vad det är frågan om. Men så länge vi fortsätter att tassa runt lite grann på det här, så dels så kanske vi inte kan riktigt komma till grunden till problemen, och dels så är det ju det att det är ju naturligtvis stor fördel för Sverigedemokraterna. För Jimmie Åkesson säger ju naturligtvis det här. Han sa ju det blir närmare 100% invandrare på något sånt där, sa han i debatten, tror jag. Och då blir de andra sura, men de kan inte riktigt säga emot honom. Ja, där har vi det.
Ja, det kan mycket väl vara så att där finns det ett styrkebälte. Och det kommer att bli, även om opinionssiffrorna är höga nu för Socialdemokraterna, så tror jag att man får verkligen anstränga sig för att utmana här på allvar. Alltså när man ska räkna ihop och få en majoritet. För jag tror att nu har vi en majoritet. Regering kan man ju säga, även om inte Sverigedemokraterna är med. Men det är en majoritet ändå. De har sina... De behöver inte vara oroliga när de går till omröstning.
Nej.
Så det har ju varit väldigt lugnt och stabilt på det viset. Om man
ja, och lite lugnare än vad jag trodde faktiskt. Men ja, så är det tydligen.
Ja, vi får se, hörrni. Stort tack Hans Stigson och Alex Vårstrand att ni ville vara med i Vidare möter.
Tackar, tackar.
Tack.
Och trevlig sommar på er.
Detsamma.
Tack så mycket.